Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej, var du än är någonstans och välkommen till det 47:e avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Alex och han berättar lite om hur det är att jobba i den så kallade orten i Stockholm, i Botkyrka, förort till Stockholm. Jag vill idag ge ett extra tack till Daniel Ekberg som hjälper till att klippa podden. Stort tack till dig, Bug och Bock. Det hade inte blivit en lika bra podd utan dig. Följ gärna Daniel på Instagram där han heter Äggmannen. Åtminstone för hans fredagsdans som gör den på gott humör. Sen vill jag också förtydliga att den film som vi inte kommer på vad den heter i slutet av avsnittet här. Den heter alltså Deadpool 2. Vi lyckades inte liksom komma på namnet där. Men nu vet du redan vad det är för film som kommer rekommenderas. Var du än är någonstans, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13:10
Ja, stort och varmt välkommen till Snutsnack, Alex.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra, det är bra.
Du har precis kommit från, du har varit och träna.
Jag var och träna, äter lunch, fikat och så kommer hit och nu fikar jag igen.
Du är ju sinnesbilden av hur en polis ska se ut som jag trodde när jag var så här liten. Du är stor, du är jävligt stor och ser väldigt stark ut. Mm. Hur viktigt är det i ditt arbete? Vad jobbar du nu?
Just nu så jobbar jag i Botkyrka som lokalpolis.
Okej.
Okay. Och har jobbat där i 5 år.
Och Botkyrka, för er som inte bor i närheten av Stockholm, är ju vad vi här brukar kalla för orten.
Precis.
Alltså förort i Stockholm.
En förort i södra Stockholm, särskilt prioriterat. Ganska mycket kriminalitet just nu.
Är det så?
Ja.
Och vad är din tjänst då som polis där i Botkyrka?
Just nu är jag gruppchef för en grupp som heter IGBF. Alltså ingripande och brottsförebyggande. Mm. Och det är precis som det är. Vi åker på larm och vi jobbar även brottsförebyggande.
Hur jobbar man brottsförebyggande då i Botkyrka till exempel, som är ganska belastat område?
Ett av våra ben av 3 är ungdomar. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Så jag åker oftast till skolor, fritidsgårdar. Det är där man i min värld har möjlighet att påverka. Mm. Har ungdomarna då blivit lite äldre och de har fastnat i det kriminella, då är det väldigt, väldigt svårt att förebygga, för då är de redan där. Mm. Men är man där tidigt så finns det en möjlighet att få in dem på rätt bana.
Jag ställde en fråga här som inte du hann svara på precis. Hur viktigt är det att vara stor som polis?
I mitt fall så har jag väl haft ganska mycket hjälp av det.
Är det så?
Ja, men det blir på något sätt.
För du är 2 meter och väger 100 plus.
100 kan jag väga, 124. Mm. Med alla prylar, 135 kanske.
Ja.
Något sånt. Så man har ju respekten med sig när man kliver ur radiobilen. Ofta så blir det den där, men Alex, vilken då? Men den här stora.
Ja, just det.
Så visst, lite hjälp då man.
Men när du pratar, vi går tillbaka till ungdomsgården där lite grann. När du pratar om ungdomar. Man läser lite i tidningarna och man kanske är på sociala medier, så hör man att, och det har man väl hört ganska länge, det här med att kriminaliteten går ner i åldrarna. Mm. Och vad pratar du om för åldrar? När, i vilken tid behöver ni vara där ute, tycker du, för att du kunna känna att du gör någon form av förändring?
Jag tror att runt 12-13, där måste det finnas polis socialtjänst och andra vuxna aktörer som gör någonting. Passerar man upp till 15-16, då är det väldigt, väldigt svårt att bryta den trenden. Det finns en fritidsgård som, eller flera fritidsgårdar som jag brukar vara på, och det är mellan 12 och 15.
Hur är attityden mot er då, om vi ser att ni kommer dit och surrar lite och sådär? Vad säger ungdomarna som kommer fram till dig och dina kollegor?
Personligen tycker jag att attityden är väldigt bra. Men det är för att jag har varit där, jag har varit i deras klassrum, jag vet vad deras föräldrar heter, jag vet vad deras bröder heter och systrar heter. Så det finns ingen möjlighet för dem att gömma sig. Så kontakten är väldigt, väldigt bra. Men då gäller det att man är där ofta.
Så det blir alltså något form av, kan man säga, kontrollsystem då, när man vet att polisen har koll på en lite grann som en förälder nästan då, eller?
Ja, och sen har vi ju liksom kontakt med rektorer, lärare. Vi har WhatsApp-grupper där vi kan då få reda på om någonting i görningen. Om det är så att skolan vill att vi kommer dit på besök för att det är något problem som blossat upp eller de har frågor om någonting. Så man har ju väldigt, väldigt nära kontakt. Och det är A och O, verkligen.
Jag tänker på det här då, som man kanske själv när man var yngre, då tänker jag ungdom kontra förälder. Ibland så sa man ju till farsan så här, men det där skulle jag aldrig göra. Så blir man påkommen, det är ju ganska pinsamt. För man liksom, kan du se sådana grejer också, att du har, när du träffar ungdomar och sen så kanske de är på väg åt fel håll. Kan du känna sådana?
Vi hade en kille som han var ju, hade påbörjat sin kriminella bana, och väldigt skön snubbe. Han bodde i Fittja. Ja, vi fick ju bra kontakt. Och jag nämnde honom att det finns möjligheter vid sidan om den kriminella världen. Att man kan bryta det. Och det fanns ett program som nu ligger på is som heter Värt. Och det handlar om att till exempel att den personen då kanske skulle kunna få hjälp med att skriva ett CV och kanske få ett jobb. Han kanske skulle kunna få lite förtur för att få en liten lägenhet så han slapp bo hemma. Han kanske kunde få hjälp med kanske ta ett körkort. Men han då måste i sin tur visa att han inte befinner sig i centrum, att han slutar missbruka narkotika och så vidare och så vidare. Så jag sådde ett frö, vi surrade om ett någon dag senare. 2-3 dagar senare åker han dit för en grov stöld. Så då var jag tvungen att avbryta det samarbetet, för han då väntade ju en fängelsedom på honom. Men det finns möjligheter om man vill ha hjälp.
Pratade du med honom efter det här?
Ja, vi pratade, jag träffade honom senast. Det här är hans dom, han kom ut för kanske 2 år sedan. Vi pratade med honom i, varför då idag? Det var torsdag. Nej, det är fredag idag.
Vad är fredag idag?
Tisdagsnatt.
Okej. Okay. Och då är han ute och snurrar då, eller?
Ja, ute och säljer.
Narkotika då?
Ja.
Är det, jag ska inte ställa en ledande fråga, men när du säger att de går från, de är 12-13 och där finns det fortfarande möjlighet att forma dem, känner du, när det är 15-16 så är det svårt. Vad går de in? Hur går de in i? Hur går ungdomarna in? Vi pratar om Botkyrka då, specifikt där du jobbar, men hur ser du att de kliver in och hur blir de rekryterade in i den här kriminaliteten då?
Det kan, nu tar jag som sagt Botkyrka som du säger, det kan vara så, nu tar jag, att man då ser de äldre grabbarna i centrum. Man ser att de har telefoner, man ser att de har schyssta dojer, schyssta träningsjackor och så vidare och så vidare. Kanske någon klocka. Det kan hända att de här ungdomarna då ser de här attributen. Man får åka med i bilen längst bak bland de här äldre grabbarna. Och sen så kanske de får den här unga killen att förvara ett parti narkotika eller vapen. Och sen så förvarar man det, och sen så kanske man får en femma då, som är 5 gram hash för hjälpen. Tack för hjälpen. Och sen så börjar man sakta komma djupare och djupare in i det.
Så det är ju nästan som...
Jag avbryter det.
Nej, det är ingen fara.
Vi hade en kille som vi anträffade ganska mycket narkotika i sitt skåp. Han går 7 eller 8 tror jag gick i. Nu vet jag inte värdet, men det var väl säkert en 10-12 tusen värt i narkotika som då vi beslagtog. Det innebär att den killen måste ju sälja in de pengarna.
Just det.
För han har ju, de pengarna måste ju in. Så det är ju en skuld.
Så man kan inte bara säga till den som har kommit med, men tyvärr, polisen tog det.
Nej.
Utan cashen ska in.
Pengarna ska in.
För jag tänker på, det låter ju som en, jag jobbade ju på Säpo i 4 år och där gick vi en 11-veckors kurs och där pratade man om att rekrytera, hur underrättelseofficerare rekryterar agenter. Och det här är ju, kan man säga, en liten kanske, jag ska säga att underrättelseofficerare kanske har en lite mer förfinad taktik. Mm. Om man ska rekrytera någon till exempel, ja, som jobbar på med försvaret eller någonting här. Men det är ju just det att man knyter in, till exempel man får sitta, som du berättade, man sitter längst bak i bilen, man får, bara att man får en sak av en person gör ju att man på något sätt, utan att den säger så här, nu har jag gett dig 5 gram hash, nu kommer du vara skyldig med någonting. Det säger de kanske inte överhuvudtaget, men omedvetet finns det ju här redan där att han står i skuld till de här äldre killarna eftersom han har fått någonting. Mm. Tror att det kan vara så att det finns en tanke bakom det här?
Absolut. Det är väldigt utstuderat. Jag vet situationer, en situation där en kille fick nya pjuck, alltså nya skor, av de äldre. Mm. Hans föräldrar kanske inte har pengar till att köpa de här skorna. Nej. Sen kommer det någon som hostar upp de här pengarna och köper de här skorna åt den. Innebär att han kommer ju då vara tillgänglig för de äldre kriminella. Och för att man ska lämna, om man nu säger att jag vill inte hålla på med det här, låt säga narkotikaförsäljningen och mer, då måste man ju då köpa sig fri.
Okay.
Och den siffran kan inte, jag vet inte, bero på hur mycket det är, men det är nog ganska många tusen för att du ska bli lämnad i fred.
Okej. Okay. Så du kan inte bara säga, nej men nu är jag trött på det här.
Nej, precis. Så om jag nu träffar på en kille som säger att jag vill sluta, han måste ju fortfarande hitta de här pengarna för att han ska betala sig fri.
Okej.
Okay. Så det är ingen dans på rosor och vad där ute. Mm. Och de säljarna som vi har att göra med, som säljer narkotika, de har det som ett arbetspass. Alltså de jobbar 8-9 timmar. De är i centrum hela tiden.
Det är heltidsarbete så att säga.
Ja, jag skulle gissa att jag tror att det är någon form av franchise.
Mm.
Att man köper sin narkotika, tar hem det, styckar upp det och sen så säljer man det. Och sen så behåller man mellanskillnaden.
Mm.
De äldre får sin del, alltså de som styr hanteringen. Och sen så mellanskillnaden behåller du.
Just det. Jag vet när jag jobbade på gatulandningsgruppen på Norrmalm, då fick ju många till exempel 5 kapslar heroin på Redis. Alltså det innebar ju att här får du 5 kapslar, du ska sälja 4 och jag får pengarna för dem och den 5:e får du som betalning.
Ja.
Och lite så man jobbar då. Att man och också ett sätt att alla kan inte hosta upp att köpa ett parti och sen så att säga göra egen profit som att ha ett eget litet företag, utan att man, som du säger, här får du knanket, du behöver inte betala, men jag ska ha så mycket tillbaks. Mm. Och punkt slut, det är ingen diskussion, pengarna ska tillbaks. Mm. Men jag tänker på, du berättar om de här skorna till exempel, och du berättar lite om de här attributen, skor, jacka, kläder, klocka. Mm. Hur viktigt är det för de här, för det är väl framförallt killar vi pratar om nu?
Mm. De vi ser är ofta som säljer är killar.
Mm.
Runt, svårt att säga, men 16, 15 till upp till 20. 22 kanske. Och det är också utstuderat. Eftersom straffsatserna är så pass låga på grund av ungdomsrabatten mellan upp till 21, så blir det oftast inga domar.
Det är inga kännbara straff?
Nej, absolut inte. Det kännbaraste straffet som sker är att vi tar deras pengar och narkotika när vi gör tillslag.
Mm.
För de pengarna måste ju betalas tillbaks till de äldre.
Just det. Men jag tänkte, statussymbolerna, är de viktiga? Som till exempel ha en speciell jacka på vintern?
Ja,
och
alltså de kan ju bo i, vissa killar och tjejer som vi kommer hem till när vi har husrannsakningar, så är det oftast lite pojkrum med en enkel säng och sen så väldigt torftigt. Man bor hemma hos mamma och sen så kan man kanske ha en fin bil som kostar, jag vet inte vad, x antal 100 000. Så bilen är väldigt viktig, för det är en statussymbol för vissa.
Mm.
Upplever jag.
Men jobbar ni civilt? ibland och i uniform ibland, eller hur jobbar ni?
Tanken är väl att vi ska jobba både och. Men jag, som du pratade om, min storlek gör ju att det spelar ingen roll hur jag jobbar, för jag kan inte ens kliva ur en bil först när jag vet att det är jag.
Du är din uniform.
Ja, så jag kör väl uniformen 90%.
Just det.
Men det är ganska bra också, för då får jag en reaktion.
Just det.
Om det är så att de har narkotika på sig. Det spelar ingen roll, jag jobbar lika offensivt ändå.
Det är så?
Ja. Det är nästan lättare för mig.
Än om du hade haft en hoodie och stått i något gathörn, det hade inte funkat.
Jag hade ju för sig en händelse, när vi ska prata om en händelse här, så hade vi skulle göra en framryckning i Alby centrum, och då var vi fyra stycken, och då sa vi så här, men vi gör så här, tre stycken ställer sig på baksidan, för när jag kliver ur bilen, jag var civil, så skulle de andra då springa mot baksidan där våra kollegor stod och väntade. Och när jag kliver ur bilen så ser jag en kille som står och säljer. Han står ju och har säljväskan på sig, alltså en sidoväska. Och när jag är på väg in mot Alby centrum så visslar han på mig som att, vill du köpa? Men han var ny, han var första dag på jobbet.
Hade han en sån där så du stod ny på jobbet?
Lite så prao. Och där var det faktiskt så att jag frågade sig, vad har du i väskan? Och då la jag handen på väskan och sa, nej, jag har ingenting i väskan. Men det låg både kokain och hash. Sen dess har inte jag sett honom där. Jag tror han fick kicken efter första dagen.
Ja, det är väl kanske inte meriterande att åka fast första dagen.
Inte vissla på polisen. Hade han inte gjort det så hade jag gått förbi bara, tror jag.
Jag hade också en sån rolig händelse faktiskt. Jag stod på plattan. Jag var ju långhårig på den tiden. Såg ut som någon indian. Det var inte så gråhårig som jag är idag. Då kommer en kille och tappar en vinflaska ur en plastpåse. Den liksom gled ur. Det var något hål liksom. Så jag sa det, men du tappade din vinflaska. Han bara, schysst. Så nu ska du köpa Braille. Står där som civilpolis. Ja, men det vore aldrig fel liksom. Det är snart händer ju grejer. Så vi gick iväg. Då drog han upp en, hade en sån här liten ask, du vet, som man kan stoppa cigaretter i, som är en sån plastask. Ja, men då hade det lite mer förr, tror jag. Men den hade han i alla fall sorterat jättefint, stavar med gladpack och isär stavar. Och jag vet inte, kan det ha varit över 40-50 gram, 60 kanske. Ja, men det var ju synd. Han hade ju gått till helt fel kille. Så det var ju lite samma som hände dig där.
Ja.
Hur tror du att... Jag menar, du berättade att de finns ständigt i centrum då, de här killarna. Så det finns alltid, om man är sugen på att köpa någon form av narkotika där, så finns det tillgång till det.
Det gör det. Och alltså, vad ska man säga? Vissa droger har de ju mer lättillgängligt. Det har vi sett. Och då när jag pratar om vissa droger så är det ju cannabis. Alltså både marijuana och hash. Det finns ju överallt. Det ligger i rabatter, inne på hyllor i affärerna och så vidare.
Precis, jag tänkte komma till det. Det är alltså så att de dockar narkotikan, som har inte allting på sig.
När de kommer till jobbet, alltså jobbet inom stationstecken, så placerar man ut det på lämpligt ställe. Och sen så kan det ju vara så att om du kommer och vill köpa, så betalar du till en kille. Så går du till kille nummer två för att hämta narkotikan. Svårare för oss att kunna spana och styrka överlåtelsen av narkotika. Men när vi har tagit folk som har köpt kokain till exempel, då tar den proceduren lite längre, för då har de det inte i närheten. Så då har vi sett att det kommer mopeder och levererar just narkotikan som sen pyser iväg.
Och anledningen till det då anar jag att det är lite högre straffsatser att jobba med kokain än med cannabis.
Exakt. Det är...
Och vad ligger normalgraden för om man tittar på innehav? Har du de där siffrorna i huvudet? Eller?
Jag gissar på att det är 5 gram. Och men överlåtelse är ju fortfarande... Då blir det normalgrad.
Just det. En försäljning alltså.
Ja. Så den tar lite längre tid och är lite mer avancerad.
Hur ofta blir folk blåsta då? Händer det?
Ja, vi har sett någon gång, har jag sett en kille som kom och la en beställning, jag tror det var fredag eftermiddag. Han vill ha, nu gissar jag bara på att han vill ha narkotika. gav pengar, skulle gå till nummer två som inte fanns där han skulle finnas, och sen så gick han och leta efter de här. Men de tog väl de här pengarna och bara försvann.
Mm. Så det händer också?
Ja, ja, gud.
Det är inte så man kan gå till så här konsumentombudsmannen sen och säga så här, men jag la ju in pengar men fick ingen produkt.
Det har ju hänt när jag var på ledningscentralen att folk har ringt in och vill att polis komma till plats.
Är det sant?
Ja, det har hänt. Det har hänt.
Och de menar på att de har inte fått varan.
Nej, precis.
Ja. Varför ville du börja jobba som polis?
Väldigt bra fråga. Mm. Från när jag var liten så minns jag när jag gick i tvåan, så tror jag det var någon polisbil som kom till min skola och visade upp polisbilen. Mm. Då tyckte jag när jag gick i tvåan, kan ha varit 8-9 år, att det var det ballaste man kan bli. Mm. Sen har det där legat kvar. Just i bakhuvudet någonstans. Så jag flyttade upp från Norrköping upp till Stockholm. Jag var som säljare. Jag hade spelat hockey. Karriären var på väg att ta slut. Mm. Så jag skickade in en ansökan, så kom jag in. Och på den vägen är det.
Hur var det att liksom utbilda sig till polis? Du gick på Sörentorp. Hur var det?
Ja, det är rätt kassalärare.
Jag vet en sån riktigt klass. Ja, men för att du glömmer bort de riktigt dåliga lärarna.
Jag tyckte det var bra. Alltså, ja. Jag tyckte det var bra. Sen tyckte jag att 2 år flöt på väldigt, väldigt fort. Ja. Man växte in i rollen väldigt, väldigt snabbt. Miljön på Sörentorp var bra. Övningarna var bra. De övningarna som vi gjorde då finns fortfarande med i bakhuvudet.
Det är så.
Ja, när man jobbar, när man kliver in i lägenheter, vad man ska titta efter, säkerhetstänk och så vidare och så vidare. Så jag tycker de var riktigt, riktigt bra.
Mm. Man får komma ihåg, man försökte göra de där övningarna, och jag gjorde ju dem själv när jag gick på skolan, så man försökte göra dem så verklighetstrogna som möjligt. Det är klart att det aldrig kan bli verkligt, men det är ändå liksom det tänket att man får in det, att det sitter kvar, är ju väldigt positivt ändå. Hade du den här övningen på busshållplatsen, stökiga ungdomar på en busshållplats?
Jag hade någon, där det var någon som sprang iväg. Kan det ha varit den?
Nej. Nej, det var faktiskt... Hade du Alex han psykologen?
Tilly.
Ja, just det.
Nej, jag hade någon annan.
Okej, för det var han och jag som hade den där övningen. Nej, men då var, när man kom fram till busshållplatsen så var det ju helt enkelt så att de som hade bråkat vid busshållplatsen var borta, som satte två unga tjejer. Och de gick på gymnasiet, och vi hade sagt att de skulle smäda alla poliser som kom dit. Alltså var ju väldigt otrevliga, utan att så att säga hota eller... Mm. Och det var väldigt intressant att se hur polisstudenter, hur olika man reagerade på att bli så råkränkt. Jag sa det, har någon stora öron, gå stenhårt på det. Har någon stor näsa, gå stenhårt på det. Är någon stor växt, liten, bara kör. Var riktigt otrevliga, för där kommer de få höra. Nej, en del la ju ner de där tjejerna på backen och det var... Men det var en väldigt intressant övning att se, medan en del var hur softa som helst. Men någon sa, du har så stora öron och du är ful och din mamma är säkert ännu fulare och du vet så här. Mm. De gick på ganska bra. Och det var någon som sa, jag vet, jag har riktigt fula öron. Det är därför jag åker till Ungern varje sommar. Tjejer i Ungern älskar ju killar med stora öron, visst du det? Du vet, de gjorde det till, och när man liksom som ljud då använder den där negativa kraften och gör det till sin fördel, så funkar det väldigt bra. Mm. Och där tyckte jag man kunde redan där utvisa vilka som hade liksom ett bra surr.
Mm. Och det är ju skitviktigt.
Ja.
Alltså...
För hur är det när du möter de här killarna och tjejerna liksom ute på i orten då? Hur viktigt är det att ändå kunna snacka med dem lite på deras nivå?
Det är 99% av jobbet.
Ja.
Kan man snacka med dem, men att de vet tydligt vart gränsen går.
Mm.
Från att här är jag polis och här är jag vanliga Alex.
Mm.
Samma sak som dem. Jag respekterar dem, men ibland måste jag göra vissa saker inom mitt yrke för att jag måste göra det.
Mm.
Det kan ju vara att visitera eller någon annan form av tvångsåtgärd.
Mm.
Men gör man klart den här linjen så är det ganska så soft.
Mm.
Och jag har sagt det, ni kan ringa mig när som, ni har mitt nummer. Det är bara att ringa om ni har några frågor.
Ja, det är så.
Ja, absolut. Och liksom att man inte tar någonting personligt.
Mm.
Sen till exempel, nu sköts det i Alby för några veckor sedan. Mm. Eller det kanske var 10 dagar sedan.
Okay.
Det innebär att det finns en hotbild. Och personer som rör sig i de här kretsarna måste vi kontrollera. Men det är ju för att det finns vapen i omlopp. Och det är inget ont gentemot dem, utan så här är det. Och förklarar man det så är det ju inga problem.
Just det. Så då är då att man får dem på banan att så här ligger det till, det här är vi tvungna att göra, och kan man göra det på ett pedagogiskt sätt?
Ja, nu råkar ni vara här och ni står här utanför den här porten. Det sköts 100 meter ifrån, alltså anledningen att anta. Mm. Och så gör man något som heter PL19.
Just det.
En viss station.
Mm. Hur tycker du att du liksom, och ni som jobbar där ute rent lagtekniskt, hur tycker du att det funkar liksom med det lagtekniska? Tycker du att du kan visitera, göra till exempel kolla upp folk? Funkar det, tycker du?
Jag tycker det funkar väldigt bra.
Vi gör det.
Ja, jag tycker alla kollegor sköter sig väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det tycker jag.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Hur mycket polisbrutalitet är det i orten då? Det finns ju ett konto som heter polisbrutaliteten i orten. Jag är fascinerad över att de ännu inte har kunnat visa upp någon brutalitet på kontot där. Men hur mycket stämmer det där? För det går ju rykten om att poliser då är väldigt brutala. Så hur mycket jobbar ni med på så sätt? Liksom?
Med fysiskt? Med handen på hjärtat så har jag inte använt mer våld än vad situationen kräver någonsin. Jag har jobbat i, vad kan det vara, 12-13 år. När var du? 04 gick jag skolan.
Men nu är du extremt stark också.
Ja, precis. Så jag, nu talar jag om det jag har jobbat med och de jag har jobbat med och vad jag har sett, så upplever jag inte att det används våld. Jag skulle vilja hävda att de använder mer våld. Det kastas mer sten mot oss och flaskor när inte vi är med än vad vi gör mot dem.
Alltså,
våldstrappan använder de nog mer. Sen så upplever jag att deras våld gentemot oss inte är så allvarligt när vi är på plats, face to face.
Just det.
Men har de distans så kan det ju komma både en och det andra.
Ja, okej, okay. Det där är rätt intressant.
Så är de nära så blir de ju på något sätt neutraliserade eftersom vi vet vilka de är. Mm. Men när det är mörker och man är någonstans, täcker för och det är 10 pers och en sula en sten. Mm. Lycka till och lista ut vem det var som kastade.
Mm. Nej, den är ju väldigt svår. Att kunna lagföra en sån person.
Precis. Är väldigt svårt. Men när de nära så är det väldigt sällan det. Men visst, de ligger väl med någonstans med förtäckta hot hela tiden.
Mm. Okay.
Speciellt om man är ny eller att man testas eller någonting.
Okej. Men jag tycker att jag intervjuade en gammal gruppchef till mig i podden som heter Affe, som är pensionerad polis idag.
Mm.
Och han sa ju det, att han sa en bra grej, att du kan ju liksom fråga ett barn, var ska polisen vara någonstans? Och så kommer barnet svara, där tjuvarna är och där bovarna är. Mm. Och när du berättar det här, att ju närmare du kommer en person, kommer du face to face, då är det inte många som gör massa dumheter. Men när de är på distans, och då kan man börja kasta sten och gömma sig bakom andra och så här. Jag menar, det här måste ju talas i tydliga språk, att polisen måste komma närmare där det händer, och det du beskriver, som du beskriver att ni jobbar just nu.
Nu kan jag börja prata om Botkyrka, men jag upplever att Botkyrka kommer väldigt, väldigt långt i sitt arbete, lokala polisarbete.
Mm.
Jag skulle nog hävda att, vad hette det förut, närpolis eller kvarterspolis, vad hette det?
Heter det,
ja, men innan det hette det kvarterpolis.
Ja, kvarterspolisen.
Ja. Och det är så man ska jobba.
Mm.
Man ska vara där ungdomarna är. För ungdomarna är ju de som begår väldigt mycket brott.
Mm. Men ser ni också olika fraktioner av ungdomar, som liksom olika grupperingar? Som
ja, också? Absolut. Alltså, vi kan ju se, ta 3 år sedan så var det en kille som gick på en skola i Norsborg. Så när han kom ut från, jag skulle träffa rektorn, då kanske det var 2:30.
Mm.
Jag skulle dit och träffa rektorn och surra lite med honom. Då har han haft hemkunskap, så han bjöd mig på pepparkakor. Han gick i åttan.
Okay.
Nu står han i centrum och säljer. Det är 3 år sedan. Så visst, det går ju undan.
Har du påmint om pepparkakorna?
Ja, jag har faktiskt nämnt det en gång för honom.
Ja, kanske inte låter så coolt inför de andra polarna att han har gett dig pepparkakor.
Nej, precis. Nej, men det är en sån grej som jag kan göra använda för att avväpna honom.
Ja.
Alltså, att jag minns att jag har sett honom.
Mm.
Eller vad hans bror heter, eller vad hans syster heter.
Just det.
Så ja, jag tycker det är skitviktigt. Och alltså, vad ska man säga? De hamnar i kriminalitet mot sin vilja i vissa fall.
Mm.
Jag tror inte man vaknar upp som en ungdom nu ska bli kriminell, utan på något sätt så invaggas man in i den här kulturen.
Och då med den här lite ganska smarta på något sätt rekryteringsprocessen som vi var inne på lite innan, att sen, man ger dojer och lite sånt.
Och så där. Ser man folk som flashar med x antal tusen lappar, så tror man att det är väldigt, väldigt lätt att tjäna pengar.
Ja.
Men i själva verket så går det ju back, för du måste ju själv till slut börja finansiera ett eget brukande.
Mm. Hur mår de här? Hur uppfattar du att de mår? Liksom?
Skit.
Är det så?
Ja. Skit. Jag har ju träffat, jag har ju folk som jag känner som är på 30-35.
Mm.
De mår ju skit. Riktigt slitna. Bor hemma eller bor inneboende i ett rum. Har liksom ingen skola. De jobbar och lever för sin lilla femma, alltså hash.
Mm.
Drar lite liner på helgerna. Klart så fan inte de vill leva det livet.
Nej. Men hur nu är det såklart, det är inte polisens uppgift att se till att folk får jobb och sådär, men vad tänker du?
Där har jag ett exempel faktiskt.
Ja.
Jag har faktiskt skrivit upp det. Det var faktiskt innan sommaren.
Ja.
Så finns det en kille som har varit något som heter SIG-ungdom. Mm. Social insatsgrupp.
Mm.
Jag har haft kontakt med honom, kontakt med hans mamma. Och så vidare, så vidare.
Vad är för ålder på den här killen då?
Han är nu 16-17. Kanske. Ja, 17 skulle jag säga att han är. Ja, han är 17. Han har jag inte så mycket kontakt med. Han är en av narkotikaförsäljarna i Botkyrka just nu.
Mm.
Så ringer hans syster som är några år äldre och säger, jag behöver hjälp. Ja, vad är det för hjälp du behöver? Ja, men jag behöver hjälp. Jag behöver liksom komma ifrån det här. Hon är då också på gränsen och hamnar i det här. Och då berättade hon för mig att hon hade haft ett jobb på en hamburgerkedja som hon inte hade kvar. Hon hade jobbat på något äldreboende som hon inte hade kvar. Hon var väl 19-20.
Mm.
Hon har faktiskt lite glimten i ögat. Så då har jag ju kontakt med en lokal eller en stor kedja som finns i Botkyrka. Mm. En affär.
Mm.
Så jag åker upp. Tar ett snack med butikschefen och säger att jag har en tjej som vill lämna. Eller hon vill ha ett jobb, hon vill ha hjälp. Så då säger jag så här, jag kan rekommendera henne. Mm. Men jag kan inte gå god för henne.
Just det.
Så han säger åt henne, be henne ringa mig och skriva ut ett CV. Sen dagen efter går hon dit. Sen ringer hon till mig dagen efter, hon var på intervju. Och så säger hon, jag fick jobbet.
Okej. Okay. Wow.
Ja. Den är nog en större fjäder i hatten än att kanske ta ett schysst narkotikabeslag.
Just det.
Eller låsa in någon.
Just det.
För här har vi fått bort en från centrumet.
Mm.
Sen så uppdagas det här i någon form av kommunalt en grupp som en områdesutvecklingsgruppen i Botkyrka.
Mm.
Att jag hade gjort det här.
Mm.
Så då ringer de igen och frågar att de hade hört talas om det här.
Mm.
Så ringer en annan butiksägare upp och säger att han har en kille som han vill hjälpa. Så var det samma sak med honom.
Okay.
Så två personer har ju fått jobb via mig, men det är inte min roll.
Ja, just det.
Men det gör ju ganska mycket för området.
Ja, det är en grym story.
Så det finns...
Och det här handlar ju också om din... personkännedom. Hade inte du haft den här personkännedomen så hade det inte det här kunnat hända egentligen. Och det är också, vi pratar om närheten till de här personerna.
Precis, och sen så var det faktiskt i somras så är vi på någon brand i Slagsta, ett radhus som hade brunnit.
Mm.
Så vi har ju spärrat av där och det är brandkår och det är ambulanser och så vidare och så vidare. Och så kommer det en bil och inåkande, en Merca, som vi ska slå stopp på. Mm. Och då är ju föraren, den här killen som jag då hjälpte med jobb, det är hans brorsa.
Okay.
Då säger han, tack för att du fixar jobb åt brorsan. Så det är också en sån här grej som jag då, jag mår ju bra av att hjälpa andra.
Just det.
Och det är så här, varför vart du polis? Ja, man vill hjälpa andra. På vilket sätt? Ja, men här har du ett utmärkt sätt.
Mm. Men så. Kanske inte det då klassiska som man tror.
Rädda en katt ifrån ett träd eller släpa ut någon i en brinnande hus. Nej, men det är det inte. Men, och nu skulle, om det nu är så att den här killen skulle vara ett centrum, han skulle aldrig våga kasta en sten mot mig.
Nej. Just det.
Så...
Man bygger helt enkelt, man bygger trådar mellan, alltså du är ju myndigheten på ett sätt, fast du är Alex, så är du ju ändå polismyndigheten. Mm. Och, ja, men det är ju häftigt och det är väl precis så här man spontant tänker att polisen borde jobba.
För att det man ska ha klart för sig också, det här med CV till exempel. Ibland jag nämner, så har du ett CV, om jag står och snackar med en ungdom, då ser det ut som frågetecken. De har ingen dator hemma, de har ingen skrivare, de har ingenting. Så för alla har inte sina egna rum. De lever väldigt spartanskt. Så då får man kanske ta med dem till fritidsgården. Nu sätter vi oss och skriver ett CV.
Just det.
Nu gör ju inte jag det, men då får jag be om fritidsgården. Den här personen ska ha hjälp nu.
Du berättar om den här systern då.
Mm. Hon ringde mig i måndags igen och ville surra om någonting.
Då ringer hon bara?
Ja, hon ringer på mitt privata. Jag har tjänstelur hem, jag kan inte ens telefonnummer till det.
Det är privata som ringer?
Ja.
Det får inga extra betalt för?
Nej.
Vad vill hon prata om då?
I det här fallet var det faktiskt hennes lillebror.
Okej.
Okay. Mm.
Men jag skulle vilja fråga om tjejerna just där, för vi pratade mest killar som säljer, berättar du, nere i centrum och sådär. Men vad är tjejernas roll i det här? Syrrorna, vad gör de? Om de också har ett skralt flickrum eller kanske bor tillsammans, delar rum med, vad gör tjejerna då som inte har jobb på hamburgerkedjan eller?
Om vi kollar narkotikahanteringen, så gissar jag på att de förvarar en del. De är oftast inte lika extroverta som killar. De tar inte lika mycket plats, vilket de medför att de inte får ögonen på sig på samma sätt.
Mm. Men är de med när de är ute och kör bilarna och sådär?
Ja,
finns de liksom med killarna då? Eller?
Det gör de. De sitter oftast. Det finns med i någon bil man stoppar. Jag vet fall där man... Vissa kriminella som inte kan ta lån, inte kan ha saker och ting på sitt namn.
Mm.
Man står på en bil. Man betalar liksom räkningarna, böterna och så vidare och så vidare.
Mm.
För att den personen inte då kan köra bilen eller äga bilen.
Just det.
För att den har skulder till kronofogden.
Så tjejerna kan stå på bilarna då? Alltså?
Ja, det händer. Och den sidan av arbetet tycker jag kan förbättras. Det är väldigt, väldigt bra i Botkyrka. Men samarbetet med Kronofogden och andra myndigheter är under utveckling. Kan bli ännu bättre.
Det finns ju sekretessproblem till exempel. Att ni är skyldiga som poliser att lämna uppgifter till exempel till sociala myndigheter. Men ni får inte tillbaka någon information. Finns det... förbättringar att göra där?
Det är oerhörda vinster.
Ja.
Häv sekretessen.
Mm.
Speciellt om det är kriminalitet som är nätverksbaserad.
Ja.
Det kan ju vara att man äger en kiosk eller någon annan står på äger en thai-kiosk.
Mm.
Men man får bidrag för att man är sjukpensionär fast det är inget fel på en.
Just det.
Och så vidare och så vidare. Så får de pengar från allt möjliga ställen.
Så att häva sekretessen i det läget, skulle man skulle kunna knyta ihop saker och ting.
Ja, och vi har ju något som heter RUCKEN, regionala underrättelse någonting.
Mm.
Ett arbete som är väldigt, väldigt bra. Jag kan ha inga bra exempel som jag kan dra, men det är vägen att gå, det är melodin.
Mm.
Verkligen.
Du hade gjort några noteringar här om, alltså, har du något case som kommer så här top of mind? Så ser jag, du är den första som har fört anteckningar.
Du, är det så?
Du får en guldstjärna.
Ja, tack.
Men du hade den här fantastiska historien om de som fick jobb.
Mm.
Men du har skrivit ner någonting annat. Tror jag, mm.
Nej, men återigen, samverkan är ju ett populärt ord. Ja. Men det här, det är oerhört viktigt, mm. Tycker jag. Och når man som säga, resultat i samverkan så är det jättebra. Mm. Men det är tidig ålder, mm. innan de faller in i kriminalitet. Så där måste SOS vara på banan, föräldrar måste vara på banan och föräldrar behöver stöd. De vet inte hur de ska hantera dem här.
Nej.
Så,
Men jag kan tänka mig att det blir problem. Alltså, vi kan tänka i vissa fall när föräldrarna snackar dålig svenska och barnen liksom nästan tolkar. I början är barnen liksom familjens tolk och sen när barnen börjar bli struliga, då vet inte föräldrarna, de kan inte ens ringa till läraren eller någonting, och där kan man ju se ett problem direkt, till exempel.
Mm. Och språket är ju ett hinder. Ja. Ibland när vi kommer dit så kan vi ju inte ens lista ut på vad de säger.
När Jocke ska prata med föräldrarna eller?
Ja, det var någon, det är en kille som vi träffade på, hans pappa är döv.
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 Ja, just det.
Mm. Och då är det väldigt svårt att kommunicera. Jag kan inga teckenspråk.
Nej.
Men ungdomar, droger och samverkan, det är A och O. Mm. För att man ska nå resultat.
Och också då kanske sätta upp, jag tänker på sociala myndigheter, polisen, skola och så vidare, att man också på något sätt har en gemensam målbild på något sätt. Så att man strävar. Ibland kan man känna, jag kommer ihåg, när jag jobbade som narkotikapolis, man pratade med SOS att vi inte riktigt strävade åt samma håll på något sätt. Det var väl kanske för att man var så nitisk och bara ville sätta dit, mm. folk på den tiden. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men jag kände ibland att man kanske inte drog.
Ja, men då jobbar man med en och samma person hela tiden. Mm. Stryper man underifrån att de här som kommer upp i åldrarna, att de inte går den kriminella banan, mm. så kommer det bli lättare. Det finns ju alltid några som kommer välja att bli kriminella. Mm. Men om vi tar bort så många som möjligt, mm. så har vi en vinst.
Mm. Ja, det är ju ett komplext problem. Det är ju väldigt, väldigt svårt såklart. Och det finns ju många ungdomar där ute som är på glid. Det som man pratar mycket om och som har varit liksom snack i Sverige om orten just där du jobbar är ju det här med no-go zones. Finns, mm. det sådana i Sverige eller finns det inte? Jag vet inte riktigt vad definitionen är, men definitionen ska ju vara på något sätt att där average Joe inte kan gå in eller ställa sin bil eller så där och bara, mm. gå runt och flanera utan att det är någon, mm. viss risk för att man blir utsatt för brott. Mm. Vad tror du som jobbar?
Nej, skitsvårt fråga. Ja. Men jag hävdar att jag vet inte. Alltså våra bilar försöker vi ju placera så att vi har syn på dem hela tiden.
Ja, det är så.
Ja. Det är i alla fall mörka timmar. Så händer det titt som tätt att vi får däcken skurna eller sönderslagna rutor. Nu har jag ingen statistik, men det sker.
Ja.
Rätt ofta.
Rätt ofta.
Det sker nog inte i andra delar, ta innerstan i Stockholm.
Nej.
Väldigt, väldigt tveksam.
Ja, jag kan tänka mig det.
Men det är ju för att vi jobbar offensivt, vi jobbar uppsökande.
För ni är ju antagligen också ganska jobbiga för vissa av de här,
ja.
Som försöker bedriva någon form av verksamhet. Ni, ja. Stör ju försäljningen.
Vi gör vårt jobb.
Ja.
Som här om, vad kan vi ta, x antal veckor sedan innan semestern tog vi 200 kilo cannabis. Ett gatuvärde på mellan 15 och 20 miljoner.
Tog ni det? Alltså ni i Botkyrka?
Ja. Och året innan hittade vi en bil med 200 kilo cannabis och lite kokain. Vi jobbar ju väldigt nära med fastighetsbolagen.
Mm.
Det innebär att vi får bluppar eller blippar till källarförråd och så vidare. Och så vidare. Så får man faktiskt gå och sniffa sig runt.
Just det.
Cannabis luktar ju en del.
Så det var en sån klassisk, ja. Att man kände att...
Och så var det ju som plåtförråd. Ingen så här hönskall utan vanliga förråd. Så var det någon som fotade uppifrån och såg att det låg öppet. färdiga
kakor liksom.
Ja, haschkakor eller paket. Ja, då har vi ju en skälig misstanke.
Ja, det kan man ju lugnt säga om man säger.
Och
att det
är... då säkrar man den förrådet och man säkrar den lägenheten som förrådet står på.
Mm.
Och sen så var det en som klev ur lägenheten på morgonkvisten. Då var han gripen.
Vet du vad som var det föll för dom i det?
Nej, det håller på fortfarande.
Ja, det är så pass.
Ja.
Ja. Ja, det är ju en, som man säger, ansenlig mängd narkotika.
Men det tar inte stopp. Vi trodde att det skulle bli någon form av reaktion.
200
kilo.
Det
är ju alltså 10.
Det tar
10...
inte ens du i bänk.
Nästan. Nästan.
Ja, jag kan tänka.
Men det är ju bara liksom vad jag tror är toppen på isberget.
Oh.
Alltså jag tror att det finns så väldigt, väldigt mycket mer. Så gäller det bara hittat.
Men hur mycket jobbar ni med informatörer då? Alltså hur ofta är det någon av de här killarna som tyser till det och säger så här, men ring.
Ja, men
fan, är någon surra har fått någon snedtändning eller så bara, men vad fan, ring mig om du vet något.
Jag upplever inte att grabbarna på gatan ringer mig. De skulle aldrig ringa.
Nej.
Ja, det har hänt någon gång, men då har de inte velat lägga något tips, utan då ringer de bara för att de vill dubbelkolla någonting. Men det som har skett är ju att fastighetsvärdar, bovärdar, alltså trädgårdsarbetare, hissreparatörer, de ringer.
Okay.
Det ringde någon elfirma som hittade 2 handgranater i Fittja för 2 år sedan.
Okej. Okay. Hemma hos någon?
Nej, oftast vill man ju inte ha saker och ting hemma. Utan man lämnar det ju i utrymmen som flera tillgång till, så man inte blir bunden till det.
Ja, just det.
Så,
ja, det är ju raffinerat alltså. Det är, man gömmer då narkotikan i buskar och i butiker och så här, så att man inte kan. Jo, jag avbröt dig faktiskt när du skulle, jag pekade på dina anteckningar där, och då kom vi in på samverkan och det, men om det var något case du hade skrivit ner, tror jag.
Nej, men vi hade ett det här är ju inte så jättepolisiärt, det kommer inte resultera i något brott.
Men man åker ju inte
på en del jobb, och sen när man är på vissa jobb så tror man ju oftast det värsta. Man börjar måla upp saker och ting.
Just det. Och sen, men är det någon form av mental förberedelse då? Liksom?
Ja, jag tror det.
Mm.
Så vi får ett jobb, vi ska åka till Masmo. När vi kommer dit...
Vad får ni för uppgift? Varför är
det uppgift? Det är oerhört mycket musik från en lägenhet.
Okej.
Alltså, han har fönstret öppet mot gården, så det är ett höghus, så höghuset mitt emot, det är helt upptänt och folk står på balkongen och skriker, det är helt galet.
De vill att han ska sänka.
Ja, precis. Ja, visst. Och så ringer vi på, så vi, grannarna, det är ju hur mycket grannar i trapphuset som helst.
Mm.
Det är 10-15 personer som kommer. Så vi möter, och så säger de så här att men det har varit fest, alltså musiken har varit på sedan klockan 2.
Mm.
Och klockan är 1 på natten. Så vi bara, hå fan är det här? Och då har ju liksom störningsjouren varit där 2 gånger och de kan inte komma in. Vi ringer på, inget svar, vi ringer på. Vi hör ju musiken.
Mm.
Så går vi till grannen och försöker knacka på hans balkong. Inget svar. Så jag och kollegan säger så här, fan alltså, det är någonting som har hänt.
Mm.
Så vi försöker ringa så gott det går. Vi ringer runt till den här personens släktingar.
Mm.
Vi får tag i hans ex och hon säger någonting i stil med att, nej, jag har inte haft kontakt med honom på jättemånga år. Jaha, hur mår han då? Ja, det vet jag inte, men det kan nog vara både en och det andra, säger hon. Jaha, och sen så är det ju låst inifrån för att övre nyckeln sitter kvar.
Okej.
Okay. Då
inte komma in.
Nej.
Om man inte forcerar dörren.
Precis, då. Men då är tanken, då är han där. För då är han ju låst inifrån.
Just det.
Så då är festen, alltså musiken har jag varit på lätt 9 timmar. Och det är så högt. Så vi ringer efter låsmed och säger till kollegan att vi går in. Så min kollega går först, jag går efter. Det är så hög musik, någon form av transmusik, tung musik, att vi kan inte ens prata med varandra.
Det är högsta volym.
Ja, och sen är det nedsläckt. Och när vi kommer in så ligger det en person i sängen. Som, ja, vi väcker honom, han ligger och sover. Så musiken har ju varit på. Vi undrar ju fortfarande idag, hur fan har man lyckats sova sig igenom det här? Det är alltså, gå på något nattklubb. Han låg där och dunade och sovit i 9 timmar. Så det var inget speciellt egentligen, men det är en av våra sorts jobb som vi kan landa i.
Och en sån där som man kanske kommer ihåg såklart.
Ja, det här är sån här grej som jag fattar inte. Alltså, vi kunde inte ens prata. Vi står alltså 10 centimeter ifrån. Vi kan inte ens prata. Det går inte.
Alltså då är... Då gillar man
sen när vi börjar surra
med. Gillar man att sova på ett udda sätt.
Sen när vi börjar surra med så hade man druckit kanske nej, jag vet inte 7-8, 7-2 år.
Okej.
Och så vi ser men ändå jag fattar inte 9 timmar.
Nej, det låter ju
det är helt sjukt.
Han älskade trans också. Jo, vad heter det? Vi brukar alltid snutsnack runda av med att prata lite polisfilm/polisserier. Kollar du på något sånt?
Nej.
Ingenting?
Ingenting. Ingen Beck, ingenting.
Är det, har du liksom försökt kolla på Beck?
Nej, jag tror jag kollade på någon som jag tyckte var okej. Okay. Det var Falk.
Johan Falk?
Ja, den här GSI. Mm. Men det är för att jag jobbade på SG.
Just det.
I Södertörn. Särskilda gänginsatser för, vad kan det ha varit, 07-08 så jobbade jag där ett halvår, ett år.
Och hur mycket påminner Falk om det jobbet?
Väldigt, väldigt lite.
Det är så?
Ja, väldigt, väldigt lite. Det är mycket roligare på riktigt.
Men vad gör du då när du, om du inte kollar på, vad gör du på fritiden och sådär då? När, jag vet ju att du tränar, du gör fortfarande lite hockey.
Mm, mm. Spela hockey så får jag se i år om jag ska spela. Jag spelar hockey 33 år. Annars är det crossfit, mat, och vänner.
Ja.
Och sen en del resor faktiskt.
Ja.
Så nu ska jag jobba väldigt mycket, väldigt intensivt nu med valet. Hela september ut. Så sticker jag till Brasilien i 2 veckor.
Ja.
Ja.
Har du varit där förut?
Nej.
Ja. Men om du inte kollar på någon polisserie, polisfilmer, vad, om du skulle, har du någon film som du skulle kunna rekommendera till Snutsnacks lyssnare? Det behöver inte vara någon polis, men någon som... Du tyckte så här, men det var en schysst rulle.
Jag tyckte ju, det har ingenting med polisen att göra. Nej, men det är ju den här, vad fan heter den? Den här, del 2 har ju kommit nu. Han är någon så här röd dräkt.
Ja, 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 jo, jo. Nej, vad heter han? Jo, den är, han är så här kaxig
superhjälte. Ja, ja.
Jag har sett ettan.
Ja, men 2:an är lika galen.
Ja, ja. Ja. Nej, vad heter han? Ja, det här ska vi givetvis kolla upp vad filmen heter. Och jag kommer säga det om inte annat efter... i avan så ska vi på, men han är ju i sån här röd läderdräkt och 2 liksom
svärd, va?
2 svärd eller någonting.
Och sen så kan den bra med armen så växer den ut lika snabbt igen.
Man kan säga en inte helt verklig film.
Nej, men den är jävligt rolig.
Ja.
Jävligt störd, men den är bra.
Verklighetsflykt. Nej, men då har vi haft 2 crossfit. Vi hade ju Mikaela förra veckan och dig idag. Crossfit. Är det någonting som polisen har börjat med och mer eller fanns ju inte från min tid?
Mm. Jag tror att alltså, det finns inom CrossFit så finns det tävlingar just anpassade för poliser. Eller en avdelning för poliser och brandmän tror jag.
Okay. Det fanns väl någonting på något som heter så här, TSA, så här, Toughest Couple Live, ja, eller någonting?
Ja, men träningen är ju väldigt bra för oss som jobbar som polis. För det kan ju bli löpningar, måste ju ha styrkan, smidigheten.
Mm.
Det hände faktiskt att jag nu var det faktiskt nu för några dagar sedan. Eller förlåt, innan semestern så var det, så sprang jag faktiskt, det har aldrig hänt att jag väger då 135 i uniform, men jag sprang faktiskt 2 stycken. Bojar den ena, tog nummer 2 också.
Ja, det är guldstjärna på.
Ja.
Det är guldstjärna på den. Men hur kommer det sig, hur mycket vägde de då?
De var faktiskt, det var,
jag ska inte förringa din insats.
Men det var lite äldre missbrukare.
Ja. Men just det där bara att gripa 2 och vara en polis, det är ju guldstjärna bara det. För att det räcker egentligen med att folk går varsitt håll så är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt.
Mm. Och han jag sprang i fatt efter 200-300 meter, han ska väl tilläggas var väl 50 någonting.
Okej, okay. Han var lika gammal som
jag. Ja, han levde ganska hårt liv också.
Ja.
Men jävligt skön faktiskt.
Ja, och det ska man ju inte ta ifrån folk. Och jag kommer ihåg att jag sa det till mina studenter, jag vet inte om du sa det, men jag sa att man ska inte glömma man ska vara ödmjuk nog att komma ihåg att det ofta är tillfälligheter som gör att man sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att ha den inställningen, att man inte är för mer än någon annan sådär, utan en är polis och det hade någon annan kunnat vara också, men det går inte alltid som...
Precis. Nej, men han var trevlig och skön och hör och häpna, erkände allt.
Så. Mm. Ja, det hör inte till vanligheterna.
Kanske. Nej, ja, men det har varit ett bra case.
Ja. Alex, stort tack. Jag vet att om man tycker att ditt arbete låter intressant och med det du gör ute i Botkyrka, så kan man följa dig till exempel på Twitter.
Mm.
Och där heter du Polisen i orten, va?
Eller polis? Din polis i orten.
Din polis i orten till och med. Men du har någon underscore där någonstans? Eller heter, eller
jag tror inte det. Jag tror det är din polis i orten.
Din polis i orten. Ja, precis. På Twitter. Och där uppdaterar du lite grann ibland vad som händer och vad som sker. Precis. Din polis i orten. Ja. Mm. Nej, men det var det.
Kan det vara polisorten? Kan det vara den som är...
Just det, polisorten är ett polisorten, ja, och det är en polisorten. Ja, ni som hänger på Twitter kommer ju hitta Alex där. Jag säger bara, jag bugar och bockar och tackar för en väldigt intressant inblick i hur det funkar lite ute i Botkyrka där du jobbar. Och lycka till i framtiden.
Tack så mycket.
Tack. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Du hittar Snutsnack på Facebook. Gå gärna in och gilla där. Och mig hittar också på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Ha det fint.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.